vers 17-18 och vers 21. I Josua bok, alltså kapitel 2. Jag vet att Herren har gett er detta land och att en skräck för er har fallit över oss. Ja, att alla landets invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät vattnet i Röda havet torka ut framför er när ni drog ut ur Egypten. Och vad ni gjorde med Sion och Amorenas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni gav dem till spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta, och nu har ingen mod att stå er emot. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Lova mig därför med ed vid Herren att eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Låt min far och min mor, mina bröder och mina systrar leva, liksom alla som tillhör dem, och rädda oss från döden. Männen sa till henne: med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Och hon sa till dem: gå upp i bergen så att era förföljare inte träffar på er. Håll er gömda där i 3 dagar till dess att era förföljare har kommit tillbaka. Sedan kan ni fortsätta er färd. Och männen sa till henne: vi är fria från den ed du har tagit av oss, om du, när vi kommer in i landet, inte binder detta röda snöre i fönstret som du släppte ner oss genom. Och liksom om du inte har din far och din mor och dina bröder, alla som tillhör din fars hus, samlade hemma hos dig. Låt det bli som ni har sagt, svarade hon. Så sände hon iväg den, och det gav sig av, och hon band det röda snöret i fönstret. Jag tror att vi alla som är här är välkända med texten och med bakgrunden. Det här är ju när Israels folk skulle gå in i landet, inta landet som Gud hade gett dem. De kom tillbaka från Egypten. Folket är fortfarande på andra sidan Jordan, och man skickade in 2 spejare för att kolla läget i landet. Andligt sett så är det en förebild på att komma in i livet i Kristus, i andens ledning, brukar man säga. Andens fullhet, att vara ledd helt av Gud. Det handlar om för Israels folk att helt följa Guds ledning för att få seger, för att kunna vinna seger. Det är också ett liv i tro, precis som det kristna livet är. Det var trosteg man måste ta för att det här skulle bli en verklighet. Jeriko, som skulle intas nu, det kan aldrig intas i mänsklig kraft. Det måste ske med Guds kraft och i Guds vishet. Jeriko var nedsjunket i synd och i ondska. Det var under dom. Det hade gått så långt. Och vi läser ju i andra texter och vet att Gud hade gett faktiskt folken och amalekiterna, som var det största folket vid den här tiden i landet, men det är Gud har gett dem över 400 år att ändra sig, att bättra sig. Men det hade bara blivit värre och värre. Och som det står i ett uttryck, de hade fyllt sina syndersmått. Därför så kunde de inte bo kvar. Bland de som kanske var längst ner i samhället, i Jeriko, i all den synd som rådde där, var sjukan Rahab. Och det är hon som spejarna kommer till. Men Gud, han ser till hjärtat. Och här fanns ett nödrop. För Rahab, hon hade förstått någonting. Hon ber om ett säkert tecken. Ett säkert tecken. Någonting som är fast, något att hålla fast vid. Hon förstod att det är kört. Det här går mot katastrof. Hjälp mig, vi kommer att dö. Vi kommer att gå under. Ge mig ett hopp, ge mig ett säkert tecken. Och det tecken hon får, det är det röda snöret, eller repet. Och tror du jag fick hon det här repet från svärjarna? Det röda snöret får oss säkert direkt att tänka på en förebild till Jesu blod. Det är säkert tecken. Och det är precis det som det faktiskt pekar på. För det hela texten här så pekar allt fram emot Golgata, försoningen. Vad Jesus gjorde där på Golgata. Ordet tecken, det har säkert både jag och jag den tidigare, men jag vill nämna det igen. För på den här tiden, om man hade skrivit det här ordet på hebreiska, då hade man inte skrivit bokstäver, utan man hade skrivit ritat bilder. Varje bild har en betydelse, varje bokstav har en speciell betydelse. Och ordet tecken, det skrevs med tre bilder på den här tiden. Den första bilden, det var som ett offer. Det var bilden av ett offer. Den andra bokstaven var bilden av en spik. Och den tredje bokstaven, det är bilden av ett kors. Offer, spik och kors. Och det här är naturligtvis väldigt starka hemligheter som inte vi ser i vår svenska bibel, men som finns dolt här. Och som också bekräftar att det tecknet, det röda snöret, det pekar fram mot Golgata. Jesu död, hans blod som rann för hela mänsklighetens synd, som ger förlåtelse och befrielse. Hans död och uppståndelse. Hon ropar, ber, rädda oss ifrån döden. Och kanske är det många människor idag, vad man förstår, som har den där känslan, det här kommer inte att gå hur länge som helst. Människor som inte har en tro, som inte har något fast att hålla tag i under skakar. Vad gör man om ekonomin, hela världsekonomin rasar? Det finns profetiska förutsägelser om det. Och vi har redan varit nära. Och de som är insatta, de högst insatta i det här världsekonomin, de säger det värsta återstår. Och risken finns fortfarande kvar. Att allt kraschar. Men vad gör man då? Vad kan man hålla fast vid? Har man något säkert, något fast? Och många människor, man ser på miljöförstöringar och allt det som händer i vår tid, har en liten känsla av att det här kommer att leda till katastrof. Det visste Rahab här. Därför ber hon om någonting fast. Paulus skrev till Timoteus i sitt första brev till Timoteus, kapitel 4, vers 10. Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är frälsaren för alla människor, först och främst för de troende. Evangelium, budskapet om Jesu verk på Golgata, det är det som ger hopp. Det är det som vi får ge ut till människor idag. Det är det som vi vet, det står fast. I alla tider, i evighet, vad som än händer. Vad som än händer av katastrofer eller omskakningar. Både globalt, eller i vårt land, eller personligt i våra liv, så vet vi det finns något fast. Det finns hopp. Evangeliet är det fasta tecknet. Jag vill citera en profetia som utgavs, som gavs på nyhetsveckan, ett profetiskt tilltal i somras, 18 juni i år, alltså 2008. Det löd så här: så säger Herren, jag är den som känner det läge som ni är i det här landet. Både andligt, moraliskt och på det ekonomiska området, säger Herren. Så jag känner också till den längtan som finns av väckelse och förändring. Många säger, här går vägen, eller där går vägen. Idag, i en tid som denna, kallar jag ett folk som vill träda in i gapet till räddningen för det här landet, säger Herren. Likt profeten Daniel vill jag att ni som en enda man, både ung och äldre, går in i bön för detta land. Se, säger Herren, det är den väg jag använder till förändring i församlingar över hela detta land, säger Herren. Jag vill möta med familjer. Jag vill upprätta människor som är slagna. Och se, jag vill ge er mitt ord, säger den helige. Ni ska få tala ord rakt in i människors situation. Amen. Ta det till er, för det var till oss alla. Det var offentligt på ett av mötena på nöjan. Ett starkt budskap från Gud själv. Rahab, hon hade förstått att det var något speciellt med det här folket. Deras Gud var mäktig. Hon hade hört ryktet. Hur han hade delat Röda havet. Hur han kunde leda genom omöjliga situationer. Och det vi kanske möter i livet talar lika starkt till människor i vår omgivning när de ser att det vi går igenom, det kan vara prövningar, det kan vara sjukdom, det kan vara sorg. Men vi har en förtröstan på Gud. De kan se att deras Gud hjälper, han hör bön. Det är ett vittnesbörd. Jag var inne på nätet för ett tag sedan och lyssnade och tog lite från torpkonferensen som också var i juni i år då. Och jag hörde på Elisabeth Sandlund som ju är, jag tror hon är chefredaktör på Dagen. Och hon citerade något som Christer Sturmark har sagt. Han är en av de främsta humanisterna i Sverige. Som vad man upplever i alla fall hatar både kristna och den kristna tron. Men så här har han sagt. Vi måste ta striden nu. Annars kommer de kristna att ta tillbaka Sverige. Märkligt uttalande. Är han rädd för någonting? Är det något han känner på sig? Elisabeth Sandlund berättar också bland annat att hon blev tillfrågad av Svenska Journalen att ge sin berättelse om sin väg till tro. Och i telefonen där så säger den som frågade att de hade valt ut 4 kvinnor som skulle få berätta då i tidningen om sin väg till tro. Hon var en av dem. Elisabeth frågar då om det gäller om de kommer att intervjua om andra religioner också. Nej, får hon till svar. Nej, det kan vi göra en annan gång. Vi har förstått att det är den kristna tron människor vill veta mer om idag. Bara ett par av många liknande signaler idag på att någonting är på gång. Det här ordet för snöre här, det här snöret som Rahab fick, det ordet är tikva på hebreiska. Det har 2 helt skilda innebörder. Det betyder också hopp. Vänta och snöra eller det. Ni har säkert hört sången Hatikva. Hoppet betyder den. Det är Israels nationalsång. Och den handlar om deras längtan efter ett fritt land. En fri nation i sitt land. Ett fritt Jerusalem. Och den heter alltså Hatikva. Ordet kommer från kava som betyder väntan, förväntan. Eller att tvinna samman, binda samman genom tvinning. Det där kan ju ge lite tankar om vad som händer när vi förväntar oss eller väntar på Herren. När vi är bön och vi vet att han är mäktig att hjälpa oss, att leda oss, att gripa in i olika situationer. Det här ordet finns bland annat i Jesaja 40:31. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnen. Det var liknande som vi hörde inledningen här. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Att hoppas på Herren. Det händer någonting när vi hoppas på Herren. När vi väntar efter honom. Vi tvinnas samman. Det är som att Guds vilja blir vår vilja. Jag tror det är det som händer. Och som man också kan se i det här ordet. Hålla fast vid hoppets bekännelse uppmanas vi i Hebreerbrevet 10:23. Där står det så här. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet, han är trofast. Och här ordet att hålla fast, det är ganska märkligt ord. Det beskriver, om man slår upp det här grekiska ordet i grundtexten, då beskriver det att man håller fast någonting och man vägrar att släppa taget. Det beskriver faktiskt en bulldog som håller ett ben som han vägrar släppa. Och jag hörde en som berättade om en situation där han var ägare till en bulldog. Och han skulle visa en kompis hur den här bulldoggen var helt otrolig på att hålla fast det här benet. Det gick inte att få den här hunden att släppa taget. Och det är så som vi uppmanas bildligt då att hålla fast vid hoppets bekännelse. För vi vet att Gud är trofast.
Amen.
Dagen kom när Jerikos murar rasade. Allt det som människor byggt upp, det rasar samman. Syndens murar rasar, kan man säga. Allt som reser sig upp emot Gud och kunskapen om honom, det raseras. De flesta i Jeriko, de ville inte lyssna. Men det fanns en familj, Rahabs familj, som hade tagit emot budskapet. Gud såg ropet i hennes hjärta, nödropet, bönen om hjälp. Hon hade sett Israels folk. De hade sin tro på Gud och hon ville tillhöra dem. Jag ser att Herren är med er. Jag vill också vara med er. För hon förstår, utan Gud går jag under. Utan detta hopp, utan denna frälsning går jag under. Jag kommer att dö. Det finns inget hopp utom detta. Och när allting rasar, allt det som hade också brytit ner Rahabs liv, destruktiva som hade lett till att hon var en sköka, när allt det här rasar, då håller hon fast vid hoppet, vid tecknet, det röda repet. Hon blir räddad. Hon blir frälst. Och inte bara hon, utan hela hennes familj. Och det där ordet tycker jag blir allt starkare när man läser i Nya Testamentet gång på gång om någon person, man eller kvinna, och hela hans familj blir främst. Eller hela hennes, hon med sig, hela sin familj blir främst. Jag tror att Gud kommer att möta, som vi hörde det här profetiska budskapet som uttalas på nyligen, han vill möta familjer, han vill upprätta familjer. Och faktum är att någon tid innan, kanske någon månad, jag minns inte exakt, var vi på en bönedag också. Det är liknande profetia uttalades, det var i Göteborg. Och det var ju helt olika människor som säkert inte kände varandra. Det var samma där. Det var Herren sa, jag vill upprätta familjer. Jag vill hela och upprätta och frälsa familjer. Och jag vet att vi alla har släktingar, familj och så vidare som vi ber det för. Och vi ska som bulldoggen hålla fast i förtröstan, i bön. Det kan ta tid, det kan ju ta många år, men vi ger inte upp, vi håller fast. och för alla andra som vi har på våra hjärtan som vi ber för naturligtvis. Rahab, vilket exempel. En människa längst ner i dyn, längst ner i mörker och förtvivlan och hopplöshet. Ett rop, en bön om nåd, en bön om hjälp. Och Gud är där och räddar henne från katastrofen till frälsning och frihet. Hon, Rahab, som varit sköka, får ett helt nytt liv. Hon nämns i Matteus 1, där Jesus släkttavla räknas upp. Där finns Rahab med. Hon var mamma till Boas, som gifte sig med Rut, ni vet, som man läste om i Ruts. Rahab nämns ju också i Hebreerbrevet 11 som en troshjälte. Och hon nämns också i Jakobs brev som ett föredöme för en levande tro. En tro som fick konsekvenser i handling. Underbar, en underbar förebild och ett underbart bevis på hur Gud kan hjälpa och förändra. Vi som är här, vi har redan upplevt frälsning. Vi har hoppet som vi kan ge till människor. Och det ska vi fortsätta att kämpa för. Att vedja, att villigt tala, att dela ut röda rep. Och nu vet ni vad jag menar när jag säger så. Vittna om Jesus. Vi får berätta om honom och ge människor hopp som är i hopplösa situationer, som inte känner Jesus, som inte har någon att gå till, när det verkligen skakar, när man verkligen är i en situation där man inte ser något ljus eller något hopp framför sig. Vi har hopp att ge människor ett underbart budskap, att ge människor i den här tiden innan Jesus kommer tillbaka. Korsets tecken, det är ett säkert tecken. Och jag vill till sist bara citera det ordet från första Timoteusbrevet igen, kapitel 4, vers 10. Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är frälsaren för alla människor, först och främst för de troende. Tack Jesus att vi har fått detta hoppet i dig. Tack Herre att vi får ge ut, ge människor hopp som lever i mörker, i hopplöshet, i förtvivlan och i förvirring kanske. Tack Jesus att vi har ett budskap att ge ut. Hjälp oss Herre att vi som ditt folk på rätt sätt kan berätta om dig och kan kunna få föra människor till dig. Tack för löften om väckelse. Tack för löften om att människor ska få själva möta dig till frälsning och förvandla Jesus. Tack för att vi får fortsätta att be om det Herre. Hjälp oss Jesus att vi inte släpper taget, att vi inte ger upp, utan att vi fortsätter att tjäna dig i troget, vittna om dig och stå för dig Jesus och peka på dig och din underbara frälsning. Välsigna församlingen här. Välsigna de som inte kan vara här idag. Välsigna oss alla och led oss i den tiden som ligger framför. Tacka vår framtid för att vara i din hand. Och vi ber om din ledning, om tydlig ledning Herre, och visshet om din väg och din vilja för oss. I Jesu namn.